Ja, men då har det äntligen blivit dags igen att säga varmt välkomna till NHL Puls, podden om världens bästa hockeyliga. Och den här gången har jag med mig, som alltid, via Play Jonathan Lindqvist, men även Henrik Sjöberg, som är någon typ av JVM-expert som jag inte blir av med. Du var med senast, nu får du äran att bjudas in i NHL Puls. Hur känns det? Vi kör den där klassiska journalistfrågan i början här.
Det känns väldigt, väldigt bra att få fortsatt förtroende i ett sånt här fint sällskap.
Och vad känner du, Jonte, att Henke nu är med och tampa som en expertplats i NHL Puls?
Ja, du vet, ibland har man ju stunder i livet när man stannar upp och liksom blaskar av ansiktet och tittar på sig själv i spegeln och funderar på hur långt man har fallit. Och det är väl där jag är nu kanske.
Okej, jag känner att du känner dig hotad, Jonathan.
Ja, mycket.
Ja, vi får se hur ni levererar idag i alla fall. Det kommer att komma en pulshöjare lite senare i avsnittet där ni kommer att få tävla mot varandra och mot lyssnarna. Och sen är det faktiskt så att vi har samlat in lyssnarfrågor sen senaste avsnittet. Det har ramlat in 10-15 stycken. Vet inte om vi hinner med alla idag, men vi ska försöka det i alla fall. Jonte, du som är någonstans i Europa, jag vet faktiskt inte var du befinner dig just nu. Hur har du följt JVM här i Halifax på avstånd?
På tv. Som du de flesta gör.
Nej.
Jaha.
Ja. Via Play och ett annat tv-hus som också gör ett bra jobb. Såklart.
Bra jobb inom situationssäkert. Det känns mycket osäkert där, va?
Nej, det gör de.
Det som en liten peak.
Absolut. Ja. Nej, om det är någon som jag hotar med så är det Dorsan. Så att han gör alltid ett bra jobb. Bättre än vad jag gör.
Bara för att han liksom kan mäta sig med din längd, va?
Alltså, Dorsan är en deci längre än vad jag är. Han är ett monster.
Det är svårt att förstå faktiskt.
Och faktiskt, ska vi tillstå här. För att vara ganska ändå halvslö, imponerande stark gymmet. Det ska jag ge han.
Det är lite svårt att tro.
Ja, men det är lite oväntat, eller hur?
Han är lång, men han har ju på något sätt ändå en ganska kexig kropp, känns det som.
Ja.
Det är ju...
Vad betyder det? Ranglig, eller? Eller vadå, lätt att bryta ner?
Ja, det var nog en bättre beskrivning. Men när vi ändå är inne på det här, kan vi inte reda ut en sak som du och jag diskuterar lite grann här under JVM? Jonte kan inte vara längre än Milton.
Just det. Ja, det här, jag får dra det här för lyssnarna, Jonte. Milton Oskarsson, han är ju fjärde center i det här JVM-laget. Kom ut i mixade zonen inför mötet med Tjeckien i semifinalen. Jag hade önskat ut honom. Och jag vet inte hur vi ramlade in på den diskussionen. Men han är i alla fall Junior Kronas längsta spelare. Mm-hmm. Och då hade vi honom i, och satte honom i förhållande till dig, Jonta. Och jag sa att Miltons längd är ju definitivt kryddad på olika statistiksidor. För han kan inte vara 1,98 eller 1,99 som det står på Elite Prospect. Och då använder vi dig som måttstock, Jonta.
Ja, jag har inte träffat honom så jag kan inte säga om jag är längre än han eller inte.
Hur lång är du?
94, 95 kanske. Och sånt.
Ja, det känns, jag tycker det känns rimligt. Och Milton är 1,98.
Alltså ett tag så kändes det som att han var lika lång som jag.
Milton?
Mm.
Ser du vad förvånad jag ser ut när jag tittar på det?
Det är svagt innehåll nu med tanke på att lyssnarna inte ser det inte. Ja, bra start här.
Ja, men,
du sitter tyst i 2 sekunder och bara tittar på mig, Henke. Känner du förvånad jag är nu?
Ska vi gå vidare i livet?
Ja, det kan vi göra faktiskt. Jag tror inte vi ska prata så mycket mer om JVM heller, för vi sitter 2,5 timme innan bronsmatchen mellan Sverige och USA. Om några timmar till så är det ju final mellan Kanada och Tjeckien. Så jag tänker att vi släpper JVM helt och hållet. Det kommer bara bli NHL i det här avsnittet. Och grabbar, jag tänker att vi river av pulshöjaren. Och så får det bli lite tävlingsnerv i det här.
Låter bra.
Ja.
Och premissen är som sådana att ni tävlar mot varandra. Ni skriker till om ni vill ha den här frågan. Svarar ni fel så går frågan över till den andra personen. Och sen rättar vi det här i slutet. Ni som lyssnade på NHL Puls med Uffe Bodin för 2-3 veckor sedan vet hur det här funkar.
Mm. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Perfekt, är ni redo?
Ja.
Ja.
Jag kan säga att det blir en kort puls att göra den här gången med tanke på att det var relativt kort förberedelsetid också. Men nu kör vi! Snart halvtid för NHL-säsongen 22-23. Vem leder egentligen assistligan så här långt? Inget googlande nu, Henke.
Nej, det vore ju lite fusk.
Nej, jag antar jag. Eller får jag minus med chansar?
Ja. Minus och frågan går över.
Ja, nej, det är inte värt det.
Kom igen nu. Våga lite.
Ja, men ska jag chansa då?
Ja, Henke.
Ja. Kan det vara? Kan det vara EK 65?
Nej, det är det ju inte. Så minuspoäng på Henke. Och frågan går över till Jonta om du vill besvara den här.
Ja, vi kör. Jag tar ett minus jag också. Men vi drar till med att McDavid leder båda. Så vi säger McDavid.
Det är en bättre gissning än EK65. McDavid är tvåa i assistligan just nu. I alla fall när vi spelar in det här på 40 assist. Ettan är en spelare som Jonta i vadavsnittet inför säsongen 22-23 sa att den här killen kommer nå 100 poäng först. Om man bortser från McDavid och Draisaitl. Och då vet du vem det är, Jonta.
Ja, det bör vara Nikita Kucherov.
Helt rätt. Han har 41 ass så här långt.
Hur många har Erik Karlsson? Får jag kolla den?
Det kan du få göra, men jag tror att han har 52 poäng och merparten lär väl vara assist. Så vi säger, jag skulle gissa på 37-38 kanske, 39.
Erik Karlsson har 53 poäng, 13 plus 40.
Ja, så han är där uppe också i assistligan. Pulsaren fortsätter. Apropå hockeysnubbar som är duktiga på att göra poäng. Austin Matthews nådde i veckan 500 poängsträcket i NHL. Men hur många matcher behövde han för att ta sig upp på den platån? 410, 445, 478 eller 504 matcher?
Säg alternativen igen. 410.
410, 445, 478 eller 504.
Ja, Jonta.
Mm.
Jag säger 445.
Och där har vi ett rätt svar. Vilket gör att Jonta är uppe på noll nu. Efter att ha fått minus vår första frågan. Och nu leder Jonta.
Magiskt.
Poäng verkar vara temat för den här veckans pulshöjaren. Vi blickar nu mot JVM och Connor Bedard. Som i kvartsfinalen mot Slovakien slog inte mindre än 4 rekord. Nämn 3 av dem. Och här är ju definitivt fördel Henke med tanke på att du är på plats och bevakar det här mästerskapet.
Ja, men då säger jag Henke. På
det. Ja, då ska du ha 3 av 4 här för att få ett rätt.
Han har gjort mest mål av en kanadensisk spelare i JVM någonsin. Mest poäng av en kanadensisk JVM-spelare någonsin. Och mest poäng av en underårig kanadensisk spelare någonsin.
Vill du klämma in något till?
Vad var den där sista nu?
Du får rätt här. Det är ju faktiskt så att han har flest poäng av alla U18-spelare räknade. Ja. Det är inte bara kanadensiska. Han gick ju om Jager och vilka var mer på den där listan. Jag tror att Eric Lindros var med. Kan ha varit så att Mario Lemieux och även Wayne Gretzky.
Det var väl, Jager hade väl 18 och Gretzky och Lindros hade 17.
Så kan det vara. Och Bedard gick ju på 19 där i matchen mot Slovakien. Han har även flest poäng av en kanadensare i en enskild JVM-turnering.
Just det.
Han har 22 pinnar så här långt. Men du får rätt. Ja, har 23 nu. Ja just det, han gjorde 2 mot USA i semen, helt rätt. Nu är det så att inför den sista frågan så står ni båda 2 på 0 poäng. Så det här kommer ju att fälla avgörandet i veckans pulshöjare mellan Henke Sjöberg och Jonathan Lindqvist. Det är väl lika bra att vi avslutar med ännu en poängfråga. Hur många lag har i dagsläget tagit färre poäng än förra årets President's Trophy-vinnare Florida? Och så, jag kommer göra så här nu. Att ni får varsin gissning. Och den som är närmast vinner.
Okej.
Och för att avgöra vem som ska svara först, för det kommer ju avgöra, eller det kommer ju kunna fälla avgörandet i vem, alltså det blir lättare för den som svarar sist här såklart. Så undrar jag vilket lag i NHL som just nu är tvåa bakom Boston. Ni skriker ett namn om ni vill svara. Inga minuspoäng här.
I hela ligan?
Mm. Det här är enbart för att avgöra vem som svarar först på den sista.
Carolina.
Ja, Henrik.
Carolina.
Ja, fast du sa inte Jonta.
Okej. Okay.
Exakt. Jag hade
Henke sa faktiskt sitt namn här.
Du sa att det inte var någon minuspoäng. Då tänkte jag att det var nya regler som gällde.
Nej, men jag min gissning är Carolina.
Ja, men Henke får faktiskt den här. För du följde spelets regler här. Och det betyder att Jonta får börja och gissa på hur många lag som har tagit färre poäng i Florida den här säsongen.
Ja. Tretton.
Okej, okay. Enkel svar.
Det är 9.
Det är en mycket bra gissning.
Är det?
Det är 8 lag.
Oj, det är nära.
Ja, och det här betyder att Henke vinner veckans pulshöjaren med 1-0.
Fatt, jag var nog vinna mot Jonte.
Men vi kan väl börja där, tycker jag, att diskutera Floridas säsong. Efter att ha varit ett av de mest dominanta lagen i ligan i fjol så är de nu utanför slutspelsracet i sin division. Och det är enbart Chicago, Columbus, Anaheim, San Jose, Arizona, Montreal, Philadelphia och Vancouver som har färre poäng den här säsongen. Jonta, kan du trycka på några saker här som inte har stämt för Panthers 22-23?
Ja, det finns väl flera. Ett problem är väl att Aaron Ekblad inte alls har kommit upp till standard och att de saknar Mackenzie Weegar ganska mycket, och det betyder ju då att backsidan helt plötsligt är väldigt mycket sämre än i fjol. Och man också kanske, om man är Florida-fan, ska oroa sig lite för om Ekblad, hur han klarar sig utan Weegar. Det var ju liksom en pågående debatt vem av dem som var bäst, och de spelar ju mycket tillsammans, och vem av dem som drev paret. Och så här långt ser väl kanske Weegar bättre ut i Calgary än vad Ekblad gjort i Florida den här säsongen. Sedan har ju också problemet att de har en målvaktssida som är ett stort frågetecken. Och det visste vi inför säsongen att lite av deras framgång i fjol var ett luftslott. De hade lite resultat som kanske man kan hävda är svår att upprepa i form av de här vända underlägen och sånt där. Och sedan har väl inte Paul Maurice fått en effekt som önskades, i alla fall inte så här långt som ny coach. Det är väl några grejer man kan ringa in.
Ja, jag tycker vi kan spinna vidare på målvaktsdiskussionen där, för Bobrovsky Knight har ju inte alls kommit upp i någon slags respektabel nivå under den här säsongen. Bobrovsky vet vi ju som alla har, eller vi vet ju alla att han har ett kontrakt i 2026 värt 10 miljoner dollar per säsong. Alltså Henke, är det här Floridas största problem just nu? Att deras första målvakt tjänar så mycket och levererar så svagt?
Ja, det får man väl ändå säga, med tanke på att just som jag inte nämnde med backsituationen, där tänker man ju att där finns lite möjlighet till uppshapning för Ekblad, att man ändå kan lösa den biten. Men Bobrovsky är väl frågan om han kommer att hitta tillbaka till sin nivå någonsin. Vi har väl antagligen, eller det är väl ingen vågad gissning att vi kanske har sett det bästa av honom redan. Så där kommer ju bli ett problem.
Ja, alltså 34 år. Och han har ju inte haft, alltså ska vi säga att han har han haft någon säsong i Florida som har varit bra? Fjolåret under stunder, visst, kanske framförallt under hösten. Men han trendade åt fel håll efter nyår och framförallt i slutspelet. Jonta, hur tror du Florida-ledningen tänker här? Är att kanske kan bli ett utköp på kontraktet och att man satsar stenhårt på Knight som målvakt? Han är trots allt bara 21 år. Jag har ju beskrivits vara USAs nästa stormålvakt.
Jag vet inte hur det här kontraktet är konstruerat på rak arm. Min gissning skulle vara att det är ganska utköpsskyddat med sign-on-bonusar och dylikt. Och att det inte kommer att ge så mycket att köpa ut i nuläget. Det är lite för mycket kvar. Och jag tror också att det är därför man inte hör så mycket snack om det. Så att de sitter nog i skiten där helt enkelt. Otroligt svårt att trada också. I och med att han har fullständigt skydd själv. Så att de måste ha en godkännare. Och jag tror att han har rotat sig där. Och säkert ett bra liv där nere liksom. Jag har väldigt svårt att se att de ska kunna lösa det här inom en överskådlig framtid.
Men Henke, man ska väl aldrig skylla på skador. Alla lag genomlider det någon gång under säsongen. Men Florida har ju haft Anthony DeClaire borta hela året. Patrik Hörnqvist just nu på frånvarolistan. Anton Lundell var där. Alexander Barkov. De har egentligen inte haft någon kontinuitet i lagställningen under den här säsongen.
Nej, i ett läge där det också har skett förändring där Tkachuk har kommit in och man ska försöka hitta hitta rätt i ett nytt liv efter Uyghur och Huber. Så det är klart att det inte hjälper till.
Alltså, det är väl den enda ljusglimten i det här Florida-laget just nu, Jonte. Att jag tycker att Tkachuk faktiskt har varit den superstjärna som han är betald för att vara.
Ja, nu kanske man glömmer bort någon. Det finns säkert något litet utropstecken som inte är ett stort namn, men det har ju varit en stor grej. Man ska komma ihåg i det här läget, om man ska ge Bill Zito som är GM lite försvara honom lite, så ska man komma ihåg att i fallet med traden, för det ser ju inte så bra ut på kort sikt här, i och med att de släpper en hyfsat likvärdig forward och plus deras bästa back. Så dels var det ju åldern på Huber då och kontraktssituationen och allt det där, att de kunde förlänga Tkachuk. Men det stora som man också kommer ihåg, att jag tror att de tänkte mycket med Tkachuk, att det här är en spelare de kan bygga runt marknadsmässigt. På grund av sättet han är, så finns det liksom, han är en profil och någon som kan hjälpa oss sätta sporten på kartan i en marknad där de inte alls har lyckats att vara en faktor. Och det är väl någonting man kan säga är en del av traden. Då blir det ju ännu viktigare, som du är inne på, att han lyckas på isen. Och det har han gjort verkligen.
Ja, nu kanske jag var lite elak mot några av hans lagkamrater här. Det är ju faktiskt så att Carter Verhaeghe har visat att han klarar av att vara en Floridas första kedja. Och Brandon Montour har ju faktiskt gjort nästan en poäng per match från sin backposition. Så att det är ju ändå några spelare som har levererat i det här Florida-laget, tänker jag.
Så är det ju. Definitivt. Jag sitter och funderar på att de får helt enkelt vänta tills...
Du ser inte lyssna här, men du har så ruggigt svag mickhållning. Alltså det är nästan på samma nivå som Jonte. Jag sitter och är lite småförbannad här. Ni är lika stökiga med mickarna.
Jag ska skärpa mig.
Okej, bra.
Men det vi kan säga just nu då är väl att Florida får helt enkelt vänta till Ludvig Jansson kommer och styr upp saker och ting.
Ja, alltså det är ju på förhand så här. Hade jag fått gissa på vem som hade blivit juniorkronornas poängkung i det här JVM:et, så hade jag nog haft 18 spelare före. Alltså Ludde Jansson, både mål och poängkung för Sverige i ett JVM. Alltså jag såg verkligen inte det komma.
Hur många poäng har han gjort i år i Södertälje?
8-9 kanske, max. Jag tror att han har gjort lika många poäng under det här JVM:et som han kanske gjort under hela grundserien med Södertälje. Sen får han ju inte en lika utpräglad offensiv roll i SSK som han har här under JVM. Här har han ju fått spela första PP och mycket tid också i när det ska avgöras i slutet av matcherna och så. Så att här blir det, gillar jag honom.
1 plus 5 på 25 matcher.
Ja, det var inte så 8-9 poäng. Det är 6 alltså. Ja. Ja, nej. Sen, jag tror, vi är inte så säkra på att Ludde Jansson kommer vara en NHL-back i framtiden. Det är ganska mycket mer som behöver adderas där. Men han har ju rent... Defensivt så har han mognat ganska mycket den här säsongen, tycker jag. Och vi vet ju alla vad han kan göra offensivt. Så att kanske om 2-3 säsonger, han kanske ska ta ett år i SHL nästa år och sen flytta över till AHL, lära sig spelet på liten ring. Då kanske Florida har en till writer där på sin högersida.
Det blir nog åtminstone igenom lite mer uppmärksamhet så här efter det här mästerskapet, får man väl tro i alla fall.
Verkligen. Men Jonta, hur ska Florida resonera i det här läget då? Bill Zito sa ju det under en presskonferens när Matthew Tkachuk presenterades i somras, att ja, men det är ju vinna nu, men de vill ju ändå vara starka och hålla fönstret öppet under en längre tid. Det var väl också en anledning till att man tog Tkachuk som är några år yngre än Huber då. Ska man ge upp den här säsongen redan nu när vi är halvtid, eller finns det ändå liksom en push i dem som du ser att de ska kunna ta sig in i det här slutspelsracet?
Nej, men Florida ska gå för det. För det här är en av klubbarna som är i den här speciella situationen som gör att det handlar inte bara om att vinna. Det handlar om att kunna sälja drömmen om att vinna. För de måste sälja biljetter och de måste få folk i ladan. Och har ett lag som har chansen, på ytan i alla fall, ja, men då kan du sälja den drömmen. Så, och återigen där som du var inne på, Adam, att de tänkte för framtiden med Tkachuk som är yngre som de kunde få under kontrakt. Och gav sig själv kanske en lite sämre möjlighet den här säsongen för en bättre möjlighet totalt sett de kommande 5 åren. Jag tror att det är lite så. Och jag tror väl det där Florida är nu. De kan liksom inte, de har inte råd att efter den här poppigaste säsongen i lagets historia, får man kanske säga, ja, de har ju gått till final en gång, men så har de inte råd att bara tanka totalt och missa slutspel. Så de ska absolut gå för det, och det finns mer än sportsliga anledningar till det.
Ja, det finns väl en del lag i ligan just nu som verkar tanka för att få det där första valet där Connor Bedard är det stora priset. Du hade ju rätt på den frågan, Henke, av alla rekord han slog där i kvartfinalen mot Slovakien. Och sen har vi också Matthews-frågan. Där hade Jonta rätt. Och på den första frågan gällande Kucherov så var det ingen som prickade in den frågan. Jag tänker att vi kör lite lyssnarfrågor nu. Vad känner ni för det, grabbar? Det har ju som sagt ramlat in en hel del här under de senaste dagarna.
Ja.
Patrik Andresen undrar: jag har en fråga, Hur är statusen på Landeskog och Bäckström? Är de snart tillbaka? Tack för en bra podd. Henke, vill du ge oss en update?
När det gäller Landeskog så känner jag inte att jag har så bra koll. Men om jag har förstått det rätt när det gäller Bäckström, så är väl han väldigt nära. Jag skulle tro att vi har honom i spel i princip när som helst.
Så pass alltså, för det snackade som att det kanske skulle vara bara någon månad kvar till slutspelet efter den där operationen.
Jag tror att han är närmare än så. Men jag är inte helt hundra, men om jag har förstått det rätt så är det ganska nära.
Jag har fått exakt samma intryck som Henke när det är Bäckes, han är nog väldigt nära. Så att,
Landeskog då?
Nej, det är tystare om honom vad det verkar. Men vi får hoppas att han snart är tillbaks. Men det blir väldigt häftigt att se Bäckis som, alltså, när han får komma in och spela smärtfri på första gången på flera år liksom. Hur det påverkar honom. Samtidigt såklart, jag menar, för en spelare i den åldern, man vet aldrig liksom hur kroppen svarar och tempot och kvickheten i grejerna. Det är ju en stor operation han har haft också, men återigen så vet vi vilken hjärna han har, så att man är ju spänd på att se vad han kan göra när han kommer tillbaka här och får upp matchformen.
Nu, jag är inte någon doktor eller expert på höfter här, men Jonta, det ingreppet han har gjort, är det lika med smärtfri och att han inte kommer uppleva den problematik han har haft i höften under ganska många säsonger nu? Eller finns det risk att det kan bli ett nytt bakslag här för honom?
Det vet jag faktiskt inte. Det är ett ganska stort ingrepp och så det tror jag inte man ska ta för givet, men här och nu är han ju det, och det är ju det viktiga liksom. Jag vet inte heller, jag ska inte spekulera det, för jag vet för lite.
Landeskog, är det ett litet mysterium att det har dragit ut på tiden så här pass mycket? Ja, jag fick känslan att han skulle kunna vara tillbaka redan under hösten, och nu snackas det inte så mycket om hans comeback, Henke.
Nej, det är väldigt tyst. Jag ska ärligt säga att jag vet verkligen ingenting om det. Det är väl lite som du säger, man trodde inte att det skulle ta så här lång tid, och sen har det dragit ut på tiden och man hör ingenting, och det är ju sällan ett gott tecken.
Jag tror att den här har varit lite lurig för honom och inte följt liksom. Jag tror inte ens som tror att han skulle behöva vara borta här i höst. Det var väl den ursprungliga tanken och sådär, att sommaren skulle läcka. Så att det har nog jäckat på ett väldigt frustrerande sätt tyvärr.
Adam Lindholm undrar det här: i nästa NHL-puls måste ni förklara det här med performances bonuses. Pavelski har ju nu signat ytterligare kontrakt med Dallas där en del av lönen för ettårskontraktet är i performances bonuses. Totalt $2 million, medan grundlön och cap hit är $3.5 million. Sen är kravet för att han ska få dessa $2 million extra att han spelar 20 matcher för laget nästa år. $1 million per 10 matcher. Med andra ord är han mer eller mindre garanterad $5.5 million i lön så länge han inte blir skadad eller urusel. Då till frågan. Är det här någon slags briljant sätt att komma runt lönetaket? Varför gör inte fler så här? Jag fattar att det är en risk för spelare att denna till exempel kan bli skadad. Men borde inte lag som ligger tajt mot lönetaket kunna nyttja detta med löften, i en situationstecken, att spelaren i fråga ska få sina pengar för performances bonuses?
Jo.
Jonta, känner du att du vill ta den här?
Ja, alltså du måste ju vara 35. Det är ju den stora grejen. För att kunna skriva de här kontrakten. Så att många lag gör ju det. Nu kommer inte jag på det på rakar, men jag vill säga att Bergeron har också i sitt kontrakt till exempel, och de är ju ofta skrivna.
Var det inte så med Patrick Merlot också?
Säkert. Och de är ju, du kan ju då skjuta upp cap hiten lite grann som du kan göra med bonusar i rookie-kontrakt, så att ja, det är ett sätt att komma runt lönetaket om du, men det är ganska få spelare som nummer ett är det ganska få 35-åringar som skriver nya kontrakt. Och nummer två så ska de vara beredda att göra det också. Och då ska du ha tjänat en del pengar för att vara trygg med att ändå äventyra dem. Men, alltså, det är inte alla spelare som har tjänat så mycket som känner att de är okej med att hänga upp en del av lönen de tycker att de är värda på att spela 20 matcher. Det är långt ifrån säkert att man gör det. Framförallt i den åldern.
Ja. Och det är ju så imponerande med Pavelski, Henke, att han fortfarande håller den här nivån och att han är en del av Dallas fruktade första kedja med Roope Hintz och Robertson. Alltså, hur många spelare i ligan har varit bättre i det här ålderssegmentet som du ser det? Vet att det är en svår fråga, men har du några på rak arm här?
Oj, svårt alltså. Nej, jag har väl kanske ingen på rak arm. Men det är såklart oerhört imponerande att se vad han gör. Men nej, på rak arm så kan jag inte kasta fram någon. Och fundera lite kanske.
Vad har vi där, Jonta? Jäger, Thornton. Och Värstin kommer ju såklart vara där. Crosby. Men det är ju stora, stora generationstalanger som man ändå kan slänga Pavelski in i samma fack.
Alltså, genom alla tider eller i den här eran, eller...
Ja, men jag tänker en modern era ändå. Vi behöver inte gå tillbaka till 60, 70, 80-tal kanske.
Nej, men Timo Sellen och Brendan Shannon hade ju, jag vill till och med säga att de gjorde 40 målsäsonger där efter lockouten när de var så mycket powerplay, när de var i 38, 39, 40 års åldern. Sellen hade ju några riktigt produktiva säsonger när han var gammal. Då har ju de där uppe. Matt Cullen var ju en helt okej spelare uppe i den här åldern också. Matt Cullen är ju liksom enhörning. Han är ju den enda i det här sällskapet som inte har varit en mer eller mindre stjärna på toppen av sin förmåga, som lyckades vara effektiv upp till typ 40 som forward. Men det är ju, det här är ju bara exempel, några få exempel. Din poäng kvarstår ju. Det är ju extremt imponerande att göra det.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
William Bengtsson skriver: jag tycker ni borde lyfta åldermannen Alexander Edler i något kommande avsnitt, då han snart klockar in på 1000 spelade NHL-matcher. Hur ser hans framtida karriär ut egentligen? Spelar han kvar där borta eller kommer han hem till SHL/Hockeyallsvenskan, för möjligtvis Östersund eller Modo? Vilka tycker ni är hans främsta merit och när var han på sin topp? Vilka är hans största styrkor och så vidare? Tack för en grym podd. Jonta, du har ju bevakat Edler under... Det känns som hela hans karriär nästan. Men du har i alla fall sett honom väldigt mycket live i NHL. Bortglömd svensk ändå.
Ja, det är han ju. Han är en stor spelare. Alltså, Han är ju än så länge, sen får vi se vad Quinn Hughes gör, men han är ju den största backen i Vancouvers historia, den bästa backen i Canucks historia. Och det är väl också hans största merit. Jag tror att han kommer att bli en Ring of Honor-spelare där i Vancouver när han väl har pensionerat sig. Och han var ju i utkanten av toppbacksdiskussionerna han var som bäst. Alltså inte en, han har nog fått några Norris-röster, jag vet inte på rak arm, eller jag är rätt säker på att han har fått det, men liksom inte var det nära och kanske var en finalist, det har han inte. Men han var ändå en väldigt, väldigt bra tvåvägsback på toppen av sin förmåga. Så det är väl det som är hans största brist, tycker jag. Jag tror däremot att det är, jag har väldigt svårt att se att han kommer att spela i Sverige. Jag tror att han, framförallt med tanke på att han inte har vunnit Stanley Cup, han lirar nog så länge han kan och försöker få en ring. Något annat skulle förvåna mig.
Ja, och ska man prata hans peak så får man väl säga där kanske slutet av 00-talet, en bit in på 10-talet, åtminstone om man ser på hans poäng total. Han hade 49 poäng säsongen 11-12 för Vancouver och hade en ganska skaplig poängproduktion under 5-6 säsonger där. Nu på slutet så är han väl mer känd för sina defensiva förmågor. Och det jag undrar över, Henke, alltså med tanke på de problem Vancouver har haft i försvaret under rätt många säsonger nu, det var nog fel beslut att gå skilda vägar med Edler där 2021.
Ja, det var ett beslut som när det kom så kändes det som att visst, man var inne i en situation att man ville bygga nytt och satsa på de yngre och sådär. Men det kändes som lite väl tidigt och sparka ut kanske fel ord, men inte betala Edler de pengarna som han faktiskt är värd sett till vad han presterar. För nog tror jag att med han där som en av sex backar i Vancouver, så tror jag att det hade varit lite stabilare såklart. Och även en kille som de hade fått fortsätta lära av och som man har förstått ändå om man lyssnar runt och pratar, när folk pratar om honom, att han är såklart väldigt omtyckt också. En bra gubbe att ha i laget.
William undrar ju här om hans största styrkor, Jonta. Kan man prata om Edler som en spelare som har förstått lite sin roll i NHL och att han har utvecklats genom årens lopp här? Att han började kanske lite mer att ha sina styrkor i det offensiva spelet, men ju äldre han har blivit så han blev mer stay home back och tack vare det också kunnat vara långvarig i NHL.
Ja, men så är det väl, och det måste ju nästan alla spelare som ska nå upp till 1000 matcher måste anpassa sitt spel. Det finns några få elittalanger som Crosby och Ovechkin och så vidare som är samma spelare upp i 35 års ålder, men många måste skruva lite för att du tappar vissa fysergåvor och måste hitta andra sätt att bidra, och det har Edler gjort, för Edler har ju varit en bra offensiv back i NHL och gjort mycket poäng, men också liksom, å andra sidan så ska jag inte, jag vet inte om jag ska säga att han egentligen har anpassat sitt spel så mycket, utan jag tror snarare det att Edler liksom har varit en ganska bra tvåvägsback genom hela sin karriär, det ska man ge en cred för, och att han egentligen bara har tappat offensiven med åldern som nästan alla spelare gör, men liksom fortsatt hittat ett sätt att vara effektiv defensivt. Och sedan också ska vi säga kanske fått en bättre roll i Kings än man hade i Vancouver. I Vancouver fick han fortfarande käka riktigt jobbiga minuter. Han var ju typ deras etta i form av shutdown back. Och i Kings har de ju Drew Doughty som käkar alla jobbiga minuter, och Edler kan få spela lite tredje par och liksom men få en roll som passar honom bättre i det här stadiet av karriären.
Alltså jag började den här diskussionen med att säga att han är bortglömd i en svensk hockeykontext, men alltså tittar man på hans landslagsmeriter, han har 3 VM och 1 OS, och på de turneringarna så har han 2 VM-guld och 1 OS-silver. Det är inte kattpiss det, Henke.
Nej, det är nog många som skulle ta för och komma och dyka upp på ett VM och inte få med sig någonting såklart. Han är ju ändå fått vara med jag kommer inte ihåg vilka VM han har. 2017?
Han hade 13-17 guld.
Ja, han hade ju 13-17. Det stora, liksom, jag tror att en del av problemet är, om det ska vara så, som påverkar hur han blir ihågkommen i Sverige, är att 2013 när han kom hem, det precis, det var knätacklingen på Erik Ståhl då, så han spelade ju i princip ingenting. Han blev ju avstängd direkt. Och hade han spelat...
Det var bara typ 2 matcher i gruppspelet, va?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men hade han spelat då hade han förmodligen haft en jätteroll. Vi ska komma ihåg att det där Sedin powerplay som var så bra hade Staffan Kronvall som pointback då. Och det kan jag törs lova att det var Alexander Edler om han inte hade varit avstängd. Om han hade spelat de minuterna, varit inblandad i alla de målen, gjort de poängen och var en del av den här dominansen som Dan och Henke hade då, som liksom verkligen förändrade den breda bilden av dem hos hockeyfansen i Sverige, hade det nog påverkat lite mer hur Edel har varit ihågkommen. Så att, lite surt för honom där såklart.
Jonte, du stängde dörren helt och hållet för att han skulle kunna dyka upp i Sverige. Han är ju hemma i Östersund på somrarna. Han har sitt förflutna i Modo, han gick i hockeygym där. Men Henke, hur ser du på det? Om det kan bli en återkomst till svensk ishockey på något sätt?
Nej, men alltså, utan att veta någonting om det såklart, så är jag ju inne på samma linje som Jonte. Helt klart. Alltså, spelare som har varit så där länge i NHL och nu när han dessutom har tagit steget, eller vad man ska säga, och lämna Vancouver, så tror jag att med fokus på att försöka få vara med och vinna och skriva något billigt ettårskontrakt någonstans kommer att stå högre än att åka hem och spela i Östersund. Men det är som sagt bara en vild gissning.
Vill man inte bussa Sverige runt i en Östersundsbuss eller?
Han kanske kan dega lite något charterflyga här och där om det är så att han skulle signa också. Det tror jag inte är något problem.
Hör du det, Kjell Andersson, om du lyssnar på det här? Signa Edler i sommar. Men Jonta, han har ju faktiskt ett utgående kontrakt i Edler. Ser du någon given destination för honom? Henke säger det här att han kanske kommer att sikta in sig på en contender. Är det någon som skulle passa honom bättre än någon annan?
Oj, alltså jag utesluter inte att han blir kvar i Kings om han är villig att ta ganska lite pengar. Och det kan vara en bra sits för honom, för Kings är på väg uppåt och man vet med sådana här lag, det kan gå fort när det väl smäller till också i omställningarna. Så det är väl ett alternativ. Sen finns det ju, jag menar...
Man skulle säga att han har ju League Minimum nu också på 750 000 på det här kontraktet.
Ja, alla de här backarna som... Eller de här bra lagen har ju alltid problem med löntaket. Jag kan absolut tänka mig ett lag som Florida till exempel, om vi ska prata ett sånt lag, har en tunn vänstersida. Toronto tycks ju alltid ha lite problem på backsidan, om du framförallt är till höger. Jag menar, Edmonton, ett annat lag som vill ta steget med en tunn backsida. Det finns, det kommer att finnas bra lag, så jag tror att någon är beredd att ta chansen på honom. Så att... Sen beror det på mycket värdera livsstil, liksom nära hem till, nu får vi säga nära hem till Vancouver, att Vancouver är hemma. Det är ju hyfsat, det är ju lätt att ta sig mellan LA och Vancouver. Jag vet inte hur mycket sånt väger in i beslutet också för familjen och sånt. Om man värderar det. Men det kan ju också vara en faktor.
Mikael Hagenvald skriver: gällande Ovechkin och hans målproduktion i NHL, finns det någon statistik på hur många av hans mål som har kommit till efter en passning från Bäckströms klubba? Och jag gav ju dig, Henke, i uppgift här att researcha fram det.
Mm.
Har du någon siffra?
Jag skickar det vidare till Jonte.
Som svarar vadå?
Ja, jag har en siffra, men ni ska såklart få gissa.
Åh, kul! Han har ju 800 plus mål, Ovechkin. Grundserie, precis. Ja. Så här. Ska vi komma fram till det här gemensamt eller tävla emot varandra?
Det avgör du.
Ja, vi kör emot varandra i så fall. Och då får Jonta avgöra vem som börjar svara.
Jag känner att den här är inte så given på överunder, så att det här kan någon få hugga liksom.
Ja, Henke börjar.
326.
Jag tänkte någonstans 400. Jag ser 412.
Nej, jag sa att det inte var givet på överunder, för det är bara 278.
Oj. Henke tar ju den här. Det är helt okej. Okay. Ja.
Och jag kan också meddela att det första målet som de här två, eller första Ovechkin-målet som Bäckis är rasist på, gjordes på Johan Holmqvist. Var en sån sak.
Oj. Honken.
Jag blev glad.
Jag gillar Honken.
Ja, men där fick Micke Hagenvall sitt svar i alla fall.
Jag tror att, det här vet inte jag, men jag vill minnas att jag läst där att det här ändå är liksom en av de högsta noteringarna i den här eran liksom, i lagkompisar som man kombinerar på mål, så att det är ändå väldigt högt även om man...
Men, och det här är ju bara första assist, ska vi säga, Jonte?
Nej, det är det inte. Ska vi
nej,
säga?
Det är både första och andra.
Konstigt för ett avvisning.
Övertydlig och liksom lite besserwisser mot Lindqvist där. Ja, bra comeback. You're a fucking jerk. Det berättade vi i JV-avsnittet här senast, men kan inte du dra det för Jonta? Jag tar ju för givet att han inte har lyssnat på det.
Nej, det stämmer.
Kan vi inte bara orka den?
Jag vill skippa det. Men återigen, micken, Henke.
Men, nu pratar jag lite. Okej. Okay. Nu. Men vi skippar den.
Ja, okej. Okay. Andreas Ivarsson. Hej! Grym podd med NHL Puls, men även nu med lite JVM-snack. Det uppskattas. Nu till frågan som är rätt lång. Nu under veckan som gick sattes Jakob Vrana upp på waivers utav Detroit och han plockas inte upp av något lag. Det har även varit Andreas Jonsson, Mike Riley, Craig Smith, Cal Peterson som har gått igenom waivers genom säsongen och de har inte plockats upp. De flesta av de här spelarna gjorde ändå helt okej säsonger föregående säsong men går ändå helt igenom när de skickas ner nu. Man förstår väl till viss del att de tjänar mycket än vad många lag kan ta in. Men varför tar inte lag som Buffalo, Anaheim, Arizona till exempel chansen på att plocka in dessa? Hoppas att de gör det bra och sen i värsta fall så kan de flippa dem vid deadline för att det ska ätas upp lite av lönen. Det verkar alltid vara fjärdekedjekillar som blir plockade via waivers medan spelare med lite uppsida typ Milano, Remy Petlick, Max Willman och så vidare. Eller potentialkillar som Martin Kaut, Tyler Benson och så vidare går orörda. Är det att lag inte vågar ta chansen? Eller finns det några oskrivna regler mellan klubbarna? Jonta?
Nej, det finns inga oskrivna regler. Det kan väl finnas, alltså det närmaste jag kan komma oskrivna regler, att regler är väl att det finns spelare som typ, jag vill minnas när Jason Spezza till exempel, jag tror han gick genom waivers någon gång när han var i Toronto här på slutet, att han sa att han lägger av om han skulle bli plockad av ett annat lag. Det är väl typ sådana hot som kan förekomma från veteraner som skriver den typen av kontrakt. Det är väl det enda jag kan komma på. Men anledningen är väl, det är väl många saker som spelar in. Alltså, lönetaket är ju ett problem såklart. De här spelarna tjänar ganska mycket pengar. Och det tror jag är det stora problemet och stora anledningen. Vissa lag har liksom svårt, du har för bara ett max antal spelare i en trupp. Sen har du kanske magkänslan också. Alltså det är ju typ så här, om vi tar typ Adam, du gillar ju sötsaker. Om du skulle sitta på en parkbänk och så ligger en sån här brun härlig påse från ett konditori med en bulle i, som är helt orörd. Skulle du äta den då? Eller skulle du tänka att fan, det måste vara något fel på den här bullen som någon bara har lämnat här helt gratis?
Jag tror att det beror lite på hur hårt påsen är liksom ihoptryckt. Är den öppen och jag kan se bullen rakt igenom, då känns det misstänksamt. Men är det ändå någon som har stängt den varsamt och med lite touch, då tänker jag att det är någon som bara har glömt den där. Och då skulle jag kunna trycka in med hela bullen.
Ja, det var ett lite för utförligt svar på en billig jämförelse, men jag tackar ändå för att du delade med dig av tankarna.
Okej, okay. Jag tror jag förstår din poäng ändå, men där har du mitt kak/bullsvar.
Ja, nej, men så det är väl sånt kan väl spela in också att men man vet aldrig. Man kan ju tänka, om du tar Vrana fallet här, nu har han tyvärr fått tampas med saker vid sidan av isen och förhoppningsvis får han ordning på det långsiktigt här och allt blir bra. Och han är ju tillbaka i spel också. Men om du tar till exempel den traden när Vrana gick mot Anthony Manta, så var det så här, två spelare som man pratade om hade väldigt mycket potential, det kan bli bra saker. Och du sitter med två spelare som Vrana är på waivers och Manta vet jag inte om de är så jättenöjda med kontraktet han sitter på heller. Det
är liksom... Alltså han har ju inte fått spela PP eller varit en offensiv kedja. Han har ju faktiskt ramlat ganska långt ner i Washingtons forwardshierarki.
Precis, så att det är liksom, ofta så finns det en anledning till att de här typen av spelare som på ytan verkar väldigt bra, en Sonny Milano till exempel, hamnar i de här situationerna.
Henke, hur ser du på Jakob Vrana situationen? Han tjänar ju 5,5 miljoner dollar per säsong. Inget lag väljer att ta honom här. Trots att om man tittar till hans statistik så är det bara Connor McDavid från säsongen 18-19 fram till idag som har gjort lika många gjort mer poäng sett till spelade minuter i ligan.
Ja, exakt. Han har ju definitivt bevisat att han kan vara en producerande spelare. Så det är inte där skon klämmer naturligtvis. Sen pratar vi om det här med lönetaket som jag inte nämnde innan. Och det förstår man ju är väl det självklara problemet kanske för många. Men det är klart att det förvånar mig kanske lite grann ändå. Jag menar, spelare i ligan går igenom saker och det behöver ju nödvändigtvis inte betyda att han inte klarar av att komma ut på ett bra sätt på andra sidan. Så att, ja, helt klart.
Men Jonta, hur mycket tror du det är Vranas rykte här som gör att GMs ligan kanske inte ens vill ta med honom i tång?
Nej, det skulle jag inte säga. Rykte, att han har liksom ett sånt rykte. Uppenbarligen så har han gått igenom någonting, men det är inte så att han, jag tror att den är brännmärkt. Däremot så kanske man känner så här, att om man tittar på det och känner att okej, det här är en kille som nyss har gått igenom någonting, han jobbar på det. Det kanske inte är rätt läge att rycka upp en sån, utan att du snarare i det fallet känner att du verkligen vill ha honom. Då är det här en trade som går att lösa också. Då kan du ringa Eisenman och säga okej, hur är det med honom? Vad behöver han för stöd vid sidan av isen om det ska funka? Kan vi få prata med honom? Och jag menar, uppenbarligen i och med att han Detroit var beredd att sätta dem på waivers, så inte det en trade som kommer att kosta dig någonting nämnvärt. Så att det finns fortfarande, det är inte så att han, det är givet att inget lag är intresserad av honom bara för att han inte blir plockad på waivers. För att man ska också komma ihåg att med den här typen av spelare så kan det vara fördelaktigt att trada för dem. För då kan du välja alternativet till exempel att försöka få Detroit att behålla en del av lönen som inte händer om du tar dem på waivers, mot att du kanske då ger ett draftval eller någonting. Så att vi ska inte ta det här som ett bevis på att det inte finns något intresse för Jakob Vrana i ligan, för det tror jag inte, för han är inne, den här siffran som du nämner är väl, det är väl 5-5 mål per spelad minut, tror jag.
Ja, jag glömde tillägga det.
Ja, men den är ju speciell där i och med att han har spelat väldigt få minuter i ganska utpräglade offensiva roller, men den säger ju fortfarande någonting, att, och det är att det finns en potential där. Framförallt har han ju ett sjung i avsluten som väldigt få spelare kan matcha.
Jimmy Back. Tjena boys, tack för mycket bra podden där. Till att börja med så går det inte att blunda för det Connor Bedard gör nu under JVM. Och jag vet att ni redan avhandlar turneringen med bravur, men det här för oss in på draftlotteriet i sommar. Hur går det egentligen till? För mig, de senaste åren så har det endast varit en tv-skärm och vips så har vinnande laget visat sig i rutan. Men med årets hype som det är, med all rätt, vad är det som säger att ligan inte avsiktligt, inom situationstecken, kan manipulera första valet, till exempel att Chicago får det, för att marknaden där är kanske hetast och för att de skulle vara en kassako för ligan jämfört med exempelvis Winnipeg. Jag hoppas Jonta har någon brutalt bra beskrivning på hur lotteriet går till. Personen skulle jag gärna se att man skrev lappar på alla lag efter procentsatser och vevade igång tombolan. Keep going. MVH Jimmy.
Ja, men det är väl pingisbollar de har kört. Om jag inte har helt fel. Precis. Så det är väl ungefär lika på lite som lappar. Och det här är ju en rolig grej, för att det här är ju en pågående kraftfull konspirationsteori bland nordamerikanska fans. Alla är ju övertygade om att ligan riggar draftvalet. Det ständiga motbeviset brukar ju anses vara Connor McDavid. Och det andra motbeviset brukar ju då vara Arizona, eller fast motbevis på samma sak fast i andra änden av spektrat, att Arizona som ligan har krigat så mycket för aldrig har fått vinna ett draftlotteri. Det hade ju hänt om de hade riggat det. Och McDavid hade nog inte hamnat i Edmonton om de hade riggat det heller. Jag köper inte de här konspirationsteorierna alls, faktiskt.
Nej, och det är ju rimligt. Men jag såg exempelvis Ryan Whitney prata om det här, att han trodde att ligan med Gary Bettman i spetsen tänkte att det är väl dags för Arizona nu att få sitt första val. De har snart en ny hemmahall. Det är ju ändå Bettmans lilla bebis Arizona. Så Bedard kanske är precis det de behöver just nu för att tända den organisationen. Jonta säger att han inte ger mycket för de här konspirationsteorierna. Men när Whitney pratar på det där sättet och man ser att det spekuleras ganska mycket, vad tänker du då, Henke?
Nej, jag tänker väl att det är ytterligare ett utspel i raden från Whitney som sticker ut lite grann. Han är ju ganska bra på att röra om i grytan och det känns som att han gärna trycker till NHL om man får chansen. Igår, vi såg det här bortdömda målet i matchen mellan USA och Kanada, så ja, var han ganska snabb ute på i sociala medier och tyckte och tänkte om det ganska skarpt också. Så att det är väl mer den han är lite som person och sådär. Men det är klart att man har ganska svårt att tro på konspirationsteorierna. Det är ju det han uttrycker om Bedard och Arizona och NHL. Det är ju liksom också ganska självklart. Det är en spelare som har potential att komma in och förändra en hel organisation. Och det är precis vad Arizona behöver i ett läge där de ska flytta laget och bygga nya arena och så vidare. Så att, ja, det känns väldigt tveksamt.
Ja, jag såg någon siffra på att just nu, med tanke på att Chicago är sist i ligan, så har de 16% chans att få första valet i draften. Och sen så faller det ju efter det Columbus, Anaheim, San Jose i den ordningen. Och sen tror jag att Vancouver låg på om det var 7 eller 8%. Och jag tänkte bara ta det lite snabbt här. Vilka lag skulle vi vilja se Bedard i? Alltså med tanke på att han är från British Columbia, jag tänker bara att ha de Sedinarna som förebilder, så hade det ju varit väldigt kul att se honom i Canucks. Och tänk Elias Pettersson på centerpositionen och Connor Bedard på högerflanken. Det hade kunnat bli något, Jonta.
Ja, jo, det hade ju varit väldigt roligt, och framförallt något som kanske kan snabba på den här ombyggnationen för dem. Någonstans i min magkänsla så jag skulle kunna unna Columbus där. De har liksom aldrig riktigt med all respekt för Rick Nash, så har de aldrig riktigt fått den här stjärnan att bygga runt. Och jag tycker de har kämpat så bra, de har aldrig tankat, de har försökt att vinna alla år. Jag kan undra Columbus det på något sätt.
Men skulle man inte vilja se honom på en stor kanadensisk marknad, Henke? Jag tänker typ Vancouver, Montreal. Det är väl framförallt de två som ligger bäst till att kunna få första valet.
Jo, det är klart att när det dyker upp en sån här spelare, så stoppa innan i ett kanadensiskt lag gör ju att det blir ett extremt intresse på något vis runt det. Och som nämnde tidigare så kommer han från BC också, så att det hade ju varit fantastiskt att ha han i kedja tillsammans med Elias Pettersson och all hype som det skulle innebära. Men jag kan köpa Jontes argument, helt klart. Columbus hade varit lite spännande då med tanke på Gaudreau och ändå att de har några andra unga ganska bra killar. Så Mike Johnson och Stillinger och de här. Men om jag får kasta fram ett annat lag så skulle jag nu säga Jontes gamla hemmaplan. Jag tycker att det hade varit ganska spännande att se han i DAX också. Med tanke på vilka spelare de redan har. Vilka spelare det är som är på väg in.
Alltså de har en otrolig talangpool.
Verkligen. De borde bli bra kommande åren. Och skulle de ramla över Connor Bedard också, så är det ju såklart typ pricken över it, eller vad man ska säga.
Hade du kunnat tänka dig att flytta över till Kalifornien då igen, Jonta?
Nej. Nah. Jag vet inte om Connor Bedard är det som skulle göra det liksom.
Jag tänkte just säga det faktiskt. Jag vet inte om Connor Bedard känns som den spelaren som kittlar Jonta.
Det är typ om Näslund och Sedinarna skulle göra comeback. Oh, ja. Då flyttar Jonta över direkt.
Ja, det hade varit sevärt.
Jonta är mer en Dean Portman-kille.
Ja. Ja, det hade jag också sålt några biljetter.
Det vet inte Adam vem det är just nu.
Nej.
Ja. Jag väntar på Jontas svar. Filip Ekdahl skriver: hej, med allt snack om Tage Thompson de senaste månaderna och eventuellt tal om en O'Reilly-trade vid deadline, så vore det kul att höra er bedömning så här 5 år senare kring 2018s trade mellan Buffalo och St. Louis. I början kändes traden till stark fördel St. Louis, speciellt efter Stanley Cup-vinsterna och O'Reillys Conn Smythe. Men med tanke på Thompsons framgång senaste året, vem vann traden? Och bara för att påminna om utfallet, St. Louis fick O'Reilly, Buffalo fick Thompson, Patrik Berglund, spelade bara en tredjedel säsong, gjorde 4 poäng. Vladimir Sobotka, han hade 2 säsonger innan han vände tillbaka till Europa. Samt ett första rundeval som var Ryan Johnson, han spelar fortfarande college hockey. Och sen var det även ett andra rundeval där som efter en trade med Vegas blev Colin Miller. Tack för en bra podd, Filip också. Ja, men intressant fråga och bra presenterat där också med att vi fick hela traden framför oss. Jonta, nu börjar ju det här se rätt bra ut för Buffalo med tanke på Tage Thompsons framfart.
Ja, men flaggor flyger för evigt, va? Så att jag säger fortfarande att Blues vann den här. Jag tror de gör den igen utan att blinka. Men den här traden har ju chansen att bli vår tids Joe Newendike mot Jerome Iginla, den där ultimata win-win-traden när det liksom går som man vill, att Dallas draftade ju Jerome Iginla, det är inte alla som kommer ihåg det, men han var ju deras draftval och behövde stärka upp där i ett bra lag och fick in Joe Newendike bakom Mike Modano från Calgary då, och vann en titel med Newendike, medans Iginla som bekant blev stöttepelare i Flames där och deras givna ledare i många år framöver. Det skulle ju kunna bli samma sak här. Uppenbarligen har ju O'Reilly redan vunnit och vi får ju se vad som händer med Thompson, men väldigt mycket ser ut nu som att han kommer att vara en stöttepelare och jag ska inte säga en Jerome Iginla för dit har han en bit kvar än, men den typen av stöttepelare för Buffalo.
Ja, det känns osannolikt att det bara ska vara en fluksäsong. Nu har han ju 3 hattrick den här vintern. Han har nått upp i 30 mål och 55 poäng på 36 matcher. Alltså, om man tittar ut över ligan, vilken klubb får mer av en spelare sett till vad de betalar? Alltså, man kan ju alltid argumentera för att Connor McDavid är det bästa i ligan och han är värd hur mycket pengar som helst, och det stämmer väl. Men när man tittar på de som är högst upp i poängligan och de som kanske är MVPs för sina lag, alltså det är väl Tage Thompson och kanske Jason Robertson.
Ah, men nu får
Jonta, om man ser till vad de betalar.
Jag hade absolut tagit Cale Makar för 2,2 mil mer, eller Leon Draisaitl för 700 000 kronor mer än Tage Thompson. Nu ska vi inte förgiva oss här.
Nej, det har du för sig rätt i. Men om man bara pratar forwards då, och då försvinner ju Cale Makar ur den här diskussionen.
Ja, Sidney Crosby för 900 000 mer eller vad han tjänar. Det är också en ganska bra deal.
Ja, men om man räknar in framtiden också. Tage Thompson är fortfarande 24 och han kommer tjäna drygt 7 miljoner på det här 8-årskontraktet.
Ja, det har ju potential att bli ett jättebra kontrakt, men jag är fortfarande lite så här, jag är väl lugn och fin liksom. Det finns spelare som har dansat en halv säsong och sett ut som bäst i världen. Han är ju en bra spelare, det tror jag vi kan slå fast nu. Men det är väldigt, väldigt svårt att göra över tid i NHL. Och då tar jag till exempel Draisaitl som exempel som verkligen har gjort det över tid, säsong efter säsong. Så att vi får se helt enkelt. Men absolut, just nu ser det ju jättebra ut för Buffalo med det här kontraktet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi hinner bara med en till lyssnarfråga i det här avsnittet. Jag ber om ursäkt till alla er som har hört av er på mail och vårt Instagram och Twitter-konto. Fortsätt ställa frågor där, det uppskattar vi. Så kanske vi kan ta upp dem i framtida avsnitt. Ronny Landeklint får den sista lyssnarfrågan. Han skriver: hej, tack för en mycket bra hockeypodd. Jag lyssnar så fort ni släpper nya avsnitt. Jag satt och lyssnade på det avsnittet där det pratades trade-rykten kring Erik Karlsson. Och ni tog upp spelare som varit underskattade under 90-talet. Jag tänkte på Fredrik Olausson. Det var inte ofta han fick rubriker. Vad tror ni att det här beror på? Han hade ändå 16 säsonger i NHL, 1022 matcher, 581 poäng, vilket ger ett snitt på 0,57. Bättre än till exempel Ekman Larsson som får mer rubriker. Han är topp 5 svenska backar i NHL i Ronnys huvud. Henke, vill du börja på den här?
Ja, men spontant först så känner man väl bara att det har att göra lite grann med vilken era det var i och hur man bevakade NHL och enkelheten till att liksom följa ligan på något vis. Det måste väl vara den största anledningen till att Olausson egentligen inte kanske har uppmärksammats mer. Hade han satt upp de där siffrorna i en karriär idag så känns det som att han hade varit en svensk stjärna.
Men Ronny har en ganska god poäng här, Jonta, att Olausson är väl en av de mest anonyma NHL-svenskarna vi har haft sett till det utrymme han ändå fått medialt i Sverige.
Ja, men det är faktiskt en väldigt bra poäng. Han gjorde ju, han hade en väldigt fin karriär och några säsonger där han väl var en av de bättre offensiva backarna i ligan.
Har vi Stanley Cup också?
Ja. Det var roligt för att bli en fördröjning. Det kanske inte lyssnarna hör, men det lät, ibland när vi har lite tur med ljudet så blir det så här, ja, Stanley Cup också. Det var väldigt kul för mig.
Småsteg efter 12 dagar på JVM.
Ja. Nej, men han var bra. Jag kommer ihåg en gång när jag satt och intervjuade Rick Bowness som diverse olika svenskar när han var i Dallas. Och han pratade väldigt varmt om Fredrik Olausson. Så han är ju en bra back. Sen, alltså, vad sa vi? Sa han topp 5?
Ja, Ronny skrev topp 5.
Ja, det känns generöst här.
Ja, alltså Lidas, Erik Karlsson, Viktor Hedman.
Ja, Börje Salming såklart också. Men
ja.
Men sen har jag det klart. Ja, du kan ju hävda i och för sig. Vad är det sen då? Kronvall, Stefan Persson. Ja, men
Ekman Larsson är väl där. Kronvall.
Och Stefan Persson.
Stefan Persson såklart.
Ja, men okej. Det kanske inte är så himla orimligt ändå.
Alltså, ser man till längd på karriär och topp och poängsnitt, vad han vann, ja. Ronny presenterat ett intressant case här.
Men han hade ju ganska många, vilket år kom Larsson in i ligan? Måste vara i slutet av 80-talet, va?
Ja, det kan jag tänka på. Sen höll han sig till typ säsongen 23-24 kanske.
23-24? Han spelade alltså 2 år.
Jag menar 0304. Dags att avrunda den här podden.
Ja, han spelade ju en ganska många år under en ganska högproducerande era också. Annars spelade han ju ganska många år under en lågproducerande era också. Så att det kanske jämnar ut sig. Ja, han är en väldigt bra spelare. Men absolut, poängen kvarstår. Han är en bortglömd fin karriär.
Verkligen. Och det får avsluta veckans NHL-puls. Som har innehållit, förutom Jonta Lindqvist som alltid är ett stående element i den här podden, Henke Sjöberg som för andra avsnittet i rad får gästa. Nu hoppas jag att det dröjer till nästa gång.
Det är en svit.
Ja, som bryts snart, hoppas jag. Precis som Sveriges JVM-svit mot Tjeckien gjorde här om dagen när de förlorade semifinalen. Nu ska du och jag göra oss redo för bronsmatch, Henke.
Yes.
Och även finalen mellan Kanada och Tjeckerna.
Tänker försöka ducka gåtan här, Adam.
Ja, det är ju ett linkquiz här i slutet som vi tyvärr måste genomlida, du och jag.
Ja, det var det.
Vi ska ju säga det till lyssnarna, du och jag sitter i samma hotellrum och spelar in det här just nu.
Mm.
Och nu ska vi möta varandra i linkquizet.
Mm. All right.
Vad funkar det så här, Henke? Vi kommer söka ett djur. Först kommer då liksom lite mer av ett djur. Först kommer det lite mer av en gåta. Och bommar man där, då får man en mer faktabaserad ledtråd.
Ja, vi är redo.
Vi gör väl samma sak här. Man får ropa sitt namn där om man tror att man kan det.
Ja, absolut.
Då kommer gåtan här då. Jag tror inte att ni kan komma på ett kortare djur än denna långsmala varelse.
Den här gåtan kommer vi inte ta eftersom vi inte hör vad du säger. Nytt försök.
Jag tror inte att ni kan komma på ett kortare djur än denna långsmala varelse.
Jag har en tanke här, men jag vet inte om jag vågar rycka.
Ja, bestäm då Adam.
Nej, jag väljer faktafrågan. Jag vill inte testa på gåtan. Jag ska säga det Henke också. Jag har ju aldrig prickat rätt på gåtan.
Nej, jag har inget bra här.
Okej, då kommer faktaledtråden här då. Unagi fick en populär kulturell push via svenskt evangelium och är annars starkt sammankopplat med Sargassohavet.
Pass.
Jag hörde inte vad du sa från början. Jag vet inte om det laggade eller om du sa ett konstigt ord.
Vi tar om det. Onagi fick en populär kulturell push via svenskt evangelium och är annars starkt sammankopplat med Sargassohavet.
Det känns mer som en gåta än en faktafråga det där, va?
Ja, det är jag håller med om.
Ja, ni går bet här alltså.
Ja, vi nöjer oss med en nollpoängare här. Ett lika resultat och att vi får släppas fria här i Halifax så att vi kan gå till bronsmatchen i tid.
Vad hade du tänkt gissa
det
på?
Det kan vi alltså.
Du hade ju en tanke.
Jag insåg att... Är det så här? Jag funderade kring någon typ av orm eller dagmask eller något åt det hållet under gåtan. Men sen så förstod jag att vi hade anaconda i senaste avsnittet. Det var väldigt märkligt om du återigen tog en ormtyp. Så då valde jag att avvakta och sen så förvirrade du mig ännu mer under faktafrågan.
Ja, du har rätt. Det var, eller du har rätt men fel. För det är en fisk vi söker. Men det är ändå en ormtyp skulle man kunna säga.
Fisk, men en ormtyp.
Jag känner att någon av er kanske borde kanske plocka...
Muräna.
Ja, en muräna är ju... en typ av det här djuret egentligen, men det är inte riktigt det jag söker. Det är sjukt. Okej, jag kommer säga rätt svar nu för att ni får komma iväg. Men det är sjukt, Henke, att du gissar på muräna före ål.
Ja, det har du jävligt rätt.
Jag har ju varit...
men imponerande. Jag är lite stolt över det, måste jag säga.
Ål, just. Ja.
Nu blir jag riktigt irriterad på mig själv.
Uh-huh.
Sargassohavet, det är ju där de föds och sen återvänder.
Ja, exakt. Den trodde jag du skulle ta dem.
Ja, för jag har ju läst vad är det för titel på den boken nu igen?
Ja, vad är det för titel på den boken, Adam?
Är det inte så simpelt att som det, en ål typ?
Det skulle ju kunna vara så att det här populärkulturella svenska evangeliet var en ledtråd till boken du tänker på.
Ja, okej. Okay. Nu förstår jag det.
Mm. Den heter ju då Ål evangeliet, den prisbelönta boken.
Ja, jättebra. Den kan vi rekommendera.
Och onage är ju då ål på japanska. Om man äter på en sån restaurang någon gång finns
alltså,
det ofta.
Sista typ 2 minuterna så har jag bara kunnat tänka på att vi har en städare här utanför som vägrar sluta knacka på vår dörr.
4 gånger då?
Ja.
Och så hör man att de viskar.
Hon började under faktafrågan.
Mm. Ja, men då rundar vi rundar av där då.
Jag sitter och poddar.
Just
jag tror vi gör det. Tack för den här gången.
Jag måste ju säga, förlåt, kort såklart. Ål, det går inte att hitta ett djurnamn som är kortare än ål. Därav led
gåtan. Ja, då förstår vi gåtan. Ja,
det sjukaste också ska jag säga, det är att jag så här, i efterhand, alltså det här onagi.
Ja.
Det är på menyn, jag vet vad det är.
Ja, jag tror absolut, jag tror att du skulle ta onagi, Henke, och Adam skulle ta Sargassohavet. Så ni var besvikelse på två.
Alltså,
du talar alltid mitt namn olika från gång till gång. Alltså, ibland har du Stockholmstouch, nu var det lite dalmål över det hela och så ibland blir det Övika.
Ja, men Henke har ju rötter från Mora så att jag fick lite feeling för det just nu.
Ja, fick vi in det. Masen sjöbar här som var med.
Mora IK.
Tack för den här gången. Vi är tillbaka med ett nytt NHL-puls nästa vecka. adam.johansson@expressen.se, Instagram eller Twitter, där finns det om ni vill höra av er. Puss och kram på er. Tack för att ni lyssnade den här veckan. Hej, hej.
Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.